För dig som du som har gått här länge och kanske för dig som är till och med den första gången här i Sion, ska jag känna dig alldeles speciellt varmt välkommen. Det är ju lite varmt. Ja. Men det kan ju inte gå så att den första dagen det är varmt så blir det för varmt och vi börjar klaga på värmen. För var inte orolig, jag kan profetera för er, det blir svalare. Det är sant, jag har varit med för. Så det är faktiskt så vi får njuta av värmen. Men det är roligt att se att värmen och sommaren och så gör folk nog ganska glada. Eller hur? Man ser nog det när det kommer in, när det är riktigt sån här räntesade, heter det på finska. Alltså, jag vet inte om man ska få någon översättning på det. Men när det ringer och slaskar och när det är allt det här, då tenderar nog mungiporna att gå ner. Eller hur? Om man tenderar att det blir lite så här på dåligt humör. Men sommaren och solen, den är bra. Vi firar pingst idag. Det är pingsthelg och pingstsöndag. Och när jag tänker lite grann på pingsten och tänker på den här skaran som Jesus lämnar efter sig. Och ser lite på dem. Så är det nog inte så riktigt hävt gäng som han lämnar efter sig. Eller hur? Han lämnade efter sig ett gäng som var ganska så här fundersamma. Som var ganska så här osäkra. Som var ganska frågande av att hur blir det nu riktigt? Ganska likadan som du är. Eller hur? Ganska likadant som kanske ditt liv är, att du kanske är lite frågande, du kanske är lite fundersam, du är kanske lite så att hur kommer det att bli, vad kommer det att hända, hur kommer allting att ordna sig och så här. Så att de här lärjungarna, av dem har du ganska mycket att lära. När du läser om dem, jag är så glad över Bibeln att den är inte en sån här, på något sätt en sån här förskönande bok som berättar om allting. Ni vet när man får till Peterskatedralen i Rom, för dig som har varit där, då har man ju de här apostlarna som är där på de här stora statyerna, hur mycket de nu är, 5-10 meter höga, och de ser allvarliga ut och de ser ut som de ska ha allt under kontroll. Eller hur? Allting är precis på raden och de vet exakt. Du vet, när Jesus lämnar de här så kikar de upp på skyn och säger, jag tror den enda bönen de hade: kom tillbaks. Ja, det var det enda på något sätt som fyllde deras sinnen. Så, men Jesus lämnar dem. Han lämnar hela kyrkans framtid, hela kyrkans på något sätt öde i händerna på de här. Och så kommer pingstdagen. Och så vad heter det? Så är det som det står i Apostlagärningarna. Om du går till Apostlagärningarna 1. Så står det så här i början där, i den fjärde versen, att när de har ätit måltid med apostlarna så befallde han, alltså Jesus, när man sa, lämna inte Jerusalem utan vänta på vad fadern har utlovat, det ni har hört av mig. För Johannes döpte med vatten, men ni ska om några dagar bli döpta i den helige anden. Och så står det vers 8, 1-8. När den helige ande kommer över er, ska ni få kraft till att bli mina vittnen i hela Jerusalem, i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Jag tror inte att de här lärjungarna, när de hörde det här, de hade inte så jättestort självförtroende på att det här ska bli. Och hade Jesus lämnat dem åt sin egen kraft, på något sätt åt sin egen förmåga att tänka ut hur ska vi göra det här nu. De hade ju lyssnat till Jesus och så vidare. Han som var så underbar talare och på något sätt alla lyssnade på honom och så vidare. Och så funderade de säkert, hur ska vi kunna reproducera det här? Hur ska vi kunna göra det här? Men Jesus säger att när den helige ande kommer över er, då ska ni få kraft. När den helige ande kommer över er, då ska ni få en förmåga som ni kanske inte er själva har. Då ska, vad Jesus lovar egentligen, han säger att samma ande som finns i mig, samma, du kan säga ande, det låter ganska så här spökligt. Vad betyder det? Samma ande. Men samma förmåga, samma på något sätt, samma personlighet som fanns i Jesus, så kommer över lärjungarna. Och det som hände var, Jesus sa att när den här heliga ande kommer över, då ska ni få kraft till att bli mina vittnen. Och jag tror på en kristen tro som ger kraft istället för att ta kraft. Jag tror på en kristen tro som inte är fylld av det här på något sätt. Det här ska du göra och det här ska du uppnå och den här karriärstegen ska du klättra. Och kanske när du har klättrat tillräckligt många pinnhål, då duger du. Då får du komma, då tar Jesus emot dig och då får du ta emot. Jesus tog emot dig innan du var det så hade gjort gott eller ont. Medan vi ändå var syndare, står det i Bibeln, så led Jesus döden för oss. Och inte bara på det sättet blir du frälst, utan på det sättet är du tänkt att du ska leva hela ditt liv. Det är inte så här att du blir frälst genom nåd och så tar Jesus upp dig, men sen ska du skärpa dig lite. Va? Det är inte så att du blir frälst och du får dina synder förlåtna, men se nu till att du inte smutsar ner dig någonsin. Va? Ibland har man gjort sådana här illustrationer om frälsning, och det är en helt bra illustration. Frälsning är det som att klä på sig vita kläder. Har du någon haft vita kläder på dig? Ja. Vita kläder och sommar, det är ingen bra kombination. Ja. En vita byxor du sätter dig på trädgårdsmöblerna, där har fåglar varit innan. Och då vet du hur det ser ut i rumpan. Ja. Det är inte vitt längre. Ja, du lägger dig på gräset eller du gör någonting annat så blir det grönt. Det är ju katastrof att ha vita kläder. Va? Om kristen tro är sån att jag har på mig vita kläder och så är jag i en värld som har både fåglar och gräs på något sätt. Hur ska det här gå? Så kan det bli på det sättet att man blir nästan handlingsförlamad. Om man säger jag kan inte göra någonting. Men du vet, samma Jesus, samma nåd som tar emot dig i frälsningen, den leder dig vidare genom hela ditt kristna liv. Samma liv som finns hos Gud, samma renhet, samma atmosfär som finns i frälsningen, den finns hela ditt kristna liv. Det är den du ska ta emot, därför att det är den som ger dig kraft. Det är den du ska ta emot därför att det är den som ger dig glädje. Det är den som gör att kristendomen inte bara lagar och paragrafer, utan någonting som sätter dig fri på insidan. När den heliga ande kommer över dig, då får du kraft till att bli mitt vittne. Jesus var ganska noga med att bli förstådd. Eller hur? Han frågade på flera ställen, han frågade bland annat i Matteus 16 och så frågade han lärjungarna så här att, vem säger folk att jag är? Och folket de var nu inte riktigt på det klara. De sa nu både Elia och Johannes döparen och Jeremia, och gissningarna var vilda. Det var vilda spekulationer. Men ingen hade så stor aning. Men för Jesus var det viktigt att bli förstådd. För kyrkan har det ofta varit viktigare att se snygg ut än att bli förstådd. Du ser på kyrkokatedralerna, det är fina spiror och det är grejer och det är målningar och det är fasader. Och då tänker jag inte bara på den lutherska kyrkan och att jag måste hacka på den. Utan generellt sett har kyrkan varit känd för att lite fila på sin fasad snarare än att bli förstådd. Än att förmedla på något sätt, vad vill Jesus egentligen? Jag kan väl säga så här. Jesus är inte så intresserad av ytan. Jesus är inte så intresserad av att du polerar din fasad. Att du på något sätt ger ett sken av att alla dina koppar står i raka rader. Och alla öronen finns i behåll och så vidare. Utan Jesus är mycket mer intresserad av att du förstår vad han vill. Han är mycket mer intresserad av innehållet än hur det ser ut på utsidan. Jag tror att kyrkan också behöver bli mer intresserad av innehållet än att tänka på hur allting ser ut. Vi firar ju pingst idag, som jag sa. Och pingst är egentligen, man kan säga, vad är pingst för någonting? Jo, det är den heliga ande och så vidare. Men pingst, om man läser Bibeln här, så var egentligen ett språkunder. Vet du det? Det står nämligen så här, om vi går till Apostlagärningarna 2. Tror ni har en del av det på skärmen där. Apostlagärningarna 2. Så står det att när pingstdagen kom så var de alla församlade, och då kom det ett dån från himlen och så vidare och så vidare. Och det blev rörelse i stan där, och folk kom springande och frågade vad hände. Står det att det bodde fromma män, judiska män från alla folk under himlen. När de hörde dånet samlades folkskaran och alla blev mycket uppskakade. Så står det så här: eftersom var och en hörde sitt eget språk talas. Hebner förundrade sa det: är de här inte galileer? Alla dessa som talar, hur kan då var och en av oss höra vårt eget modersmål talas? Och så slutar det där i vers 11. Då de sa att de kommer överallt ifrån, från Frygien och Pamfylien. Jag vet inte riktigt var det är. Men i alla fall Egypten och Libyen och så vidare. Så står det: vi hör dem tala på vårt eget språk om Guds väldiga gärningar. Så med andra ord, när den helige ande kom över dem, så blev de inte mera mystiska. Eller hur? Utan de blev mera tydliga. Eller hur? När den helige ande kom över dem, så blev de inte mera världsfrånvända, utan de blev mera världstända. Eller hur? För där kom hela gänget springande och fundera. Och då berättade de om Guds väldiga gärningar åt de här människorna på ett språk som de förstod. Eller hur? Så ett verk av den helige ande, ett verk av den helige ande i mitt liv som troende, om jag talar om mig som troende, så det är ju det att jag blir mera lättfattlig för människor runt omkring. När jag ska berätta om vad Jesus har gjort i mitt liv, så ska jag göra det så krångligt som möjligt. Eller hur? Och använda sådana här väldiga formuleringar och ord. Utan jag ska göra det så lätt som möjligt. Så vardagligt som möjligt. Därför att det som Gud gör i mitt liv, det handlar om mitt liv. Eller hur? Om min vardag, om den jag är som person. Du hörde om Holger här. Holger Lind, missionären, pionjären. Jag hörde om hur han for till Tanzania och startade under en, inte en korkek, men under ett träd i Tanzania, så i Biharamulo. Men när Holger kom dit, det här har jag inte hört av Kerstin, men jag vet att det är sant. När Holger kom dit så talade han inte svenska. Eller hur? Och han startar inte heller en svensk skola och försöka lära de här stackars tanzanianerna svenska. Eller hur? Utan innan Holger for, det här var ju Fredrik inne på, innan Holger for ut i Afrika, så gick han på språkskola för att lära sig Swahili. Eller hur? Han lärde sig språket så att han skulle kunna tala på ett sätt som de förstod. Eller hur? Och jag tror att alldeles för mycket av kristen tro har varit alldeles för komplicerat, och så vi förstår inte. Eller hur? Vi fattar inte, vi begriper inte, medan vi vet att Jesus, han talar på ett sätt som folk förstod. Vi hade ju postkonferensen här för en månad sedan ungefär, lite mer. Time flies. Tiden flyger, betyder det. Och då hade vi huvudtalare från United, Sara och Patrik. Och när de talar, så en av våra yngsta deltagare, som heter Rab till efternamn. Så när han får hem, hur gammal är han nu? 7. 8. Tiden flyger, som sagt. Han är 8. När han får hem från det här mötet, då sa han så, jag vet, och sa till mamma och pappa: det där förstod jag. Och så här, wow. Va? Att tala så en 8-åring förstår, att tala om evangeliet så en 8-åring förstår, där har vi mycket att lära oss. Eller hur? Att inte korva till det och krångla till det, utan tala som folk förstod. Det här gjorde Holger. Jag var säker på att när han kom ut, så var nog hans swahili ganska begränsad. Det var den säkert. Men han fortsatte att lära sig tills han kunde bli förstådd. Och när jag träffar Holger, så sitter swahilin så djupt. Så att speciellt när han blev lite äldre, så kommer det nästan på swahili och säger: Holger, stopp. Jag förstår inte swahili, ta det på svenska. Tack. Därför att på något sätt, han hade identifierat sig med swahilin därför att han ville nå ut till sin omgivning där han fanns. Du behöver inte lära dig swahili. Men du behöver tala Smesby-dialekt. eller någonting sånt. Vi behöver tala på ett sätt som folk förstår. När den heliga ande kommer över dig, då ska du bli förstådd. Då ska du kunna förklara. Därför att om du läser Bibeln så vet du att den heliga andes uppgift här på jorden, en av hans största uppgifter, det är att förklara vem Jesus är. Eller hur? Han är väldigt så här på något sätt försynt. Han tar inte mycket ära åt sig själv. Det är så teologerna brukar säga så här att när man skriver om Gud blir det hyllmetrar. När man skriver om Jesus då blir det hyllkilometrar. Men när man skriver om den heliga ande då blir det ett litet häfte. Så här. Det finns ett uttryck som säger han är som askungen vid varje bal. Va? Han är där, man vet att han finns där, men det är inte så riktigt lätt att identifiera. Men hans viktigaste uppgift, det är på något sätt att peka på Jesus. Så om jag funderar, om den heliga ande finns i mitt liv, då vill han visa på vem Jesus är för mig. Och då vill han visa på vem Jesus är för dem som jag umgås med. Det är det verket som den heliga ande vill göra i mitt liv. Han vill göra Jesus mera tydlig för mig så att jag förstår vem han är. Så att jag förstår vad han har för tankar, vad han har för planer med mitt liv. Det är den heliga andes uppgift, det är den heliga andes på något sätt vilja i mitt liv. När den heliga ande kommer över dig ska du få kraft så att du förstår vem han är. Så att du kan ta budskapet om honom och berätta det för människor runt omkring dig hur fantastiskt underbar han är. Det är ett verk av den helige ande. Ju mer av den heliga ande jag har i mitt liv, ju mer lättförståelig kommer min tro att uppfattas runt omkring mig. Ingen av oss som sitter här har ju ett liv som är spikrakt uppåt. Eller hur? Ja, det finns ju ingen av oss här som på något sätt har kurvan är rak och den är 45 grader. Utan varenda en av oss har ju utmaningar i vårt liv. Har saker och ting som vi står inför. Har saker och ting på något sätt som kanske bekymrar oss. Som kanske gör oss fundersamma och så vidare. Tänk då. När Jesus gör reklam för den heliga ande så säger han är din hjälpare. Han är din hjälpare. När jag läste här, när jag förberedde den här predikan, så kom den här bilden för mig av det här. Har du spelat det här labyrintspelet någon gång? Det finns säkert här småningom. Där. Har du spelat det här spelet någon gång? Jag vet den här kulan som alltid får ner i de där hålen den inte ska få ner i. Och så här. Så här är ju vårt liv. Eller hur? Så här är det ju. Fullt av svängningar, fullt av utmaningar och fullt av en massa hål. Man inte skulle behöva falla. Eller hur? Så funkar det ju. Vore det inte bra om det fanns någon i ditt liv som lutar din spelplan i rätt riktning? Va? Det fungerar ju så, den här labyrinten. Det är det att du vrider på de där rattarna och så lutar den här spelplanen i den riktning du vill att den ska gå. Ibland är inte koordinationen den bästa och det får ni hålla på något sätt. Men vore det inte bra att i ditt liv ha någon som lutar spelplanen i riktningen där kulan ska gå? Det är en bra beskrivning på den helige ande som din hjälpare. Han vill hjälpa dig, han vill så att du blir ledd rätt där du finns. Så att tron för dig makes sense, vad heter det på svenska? Går ihop, så att tron i ditt liv går ihop, så att du kan förstå den, så att du kan leva den, så att den inte blir bara någon sorts teoret som du bär med dig, utan så att det blir en verklighet i ditt liv. En sån här tar jag jättegärna emot. Varje gång du läser din bibel. Har du läst din bibel någon gång och märkt att du inte har fattat ett dugg? Har det hänt? Har det kanske hänt till och med två gånger? Bra. Men tänk att varje gång du läser din bibel, ha någon som lutar din spelplan i rätt riktning. Så att du kan förstå hur det var tänkt. Varje gång du ber, har någon som Paulus säger att egentligen vet jag inte vad jag ska be om, säger han. Men han hade säkert skåpet fullt av utmaningar, precis som dig och mig. Och ibland, jag vet inte vad jag ska be. Men, säger han, den helige ande, han hjälper mig i min bön. Eller hur? För han vet, tänk att han en sån här typ, kanske inte säger, men i alla fall. Någon som känner Gud till 100%. Och någon som känner dig till 100%. Och en länk däremellan, det är den helige ande. Han känner Gud, han vet vad Guds vilja är. Och så känner han dig. Och varje gång du ber så vill han hjälpa dig i din bön. Han vill hjälpa dig så att du kommer på rätt väg. Varje gång du ber, varje gång du läser Bibeln, varje gång du lyssnar på en predikan, så vill han vara där och se till att det går vägen för dig. Så min utmaning till dig, vi ska sluta här nu. Men min utmaning till dig, det är att se till att det finns tid för dig att söka dig nära honom. Man brukar säga det ibland så att den helige ande är som en gentleman. Han kommer inte in så här och tar utrymme i ditt liv och säger, här ska jag vara. Utan han är en gentleman. Men han kommer jättegärna in i ditt liv när du bjuder in honom. Den helige ande, när de blev döpta den helige ande på pingstdagen, så står de och talar i tungor. Det är fantastiskt att få ett bönespråk. Det är fantastiskt att få ett bönespråk som är rakt från mitt hjärta till Guds hjärta. Men den helige ande är så mycket mer än det. Den helige ande är så mycket mer i den troendes liv, så att du kan umgås med honom, kan bjuda in honom där du finns, precis mitt i din situation. Kan vi be här tillsammans innan vi slutar? När jag kom in idag så kände jag också det att det behöver man verkligen inte vara profetisk till. När jag kom in här idag så kände jag så här att oj, oj, oj. Vad mycket saker vi har i våra liv. Ja, då menar jag inte bara dåliga saker och att vi är på väg att gå i kras och så vidare. Det är inte det jag säger. Men vi har jättemycket saker i våra liv som är utmanande. Eller hur? Vi har jättemycket saker som inte har gått exakt dit vi tänkte att de skulle gå. Kanske saker och ting som har gått sönder. Ja, otroligt mycket saker. Men tänk att få lämna de här sakerna till Jesus. Tänk att få överlämna de här sakerna till Jesus. Nu orkar jag inte med det här längre. För att kristen tro handlar inte om hur mycket du orkar. Hur mycket du kan pressa dig och hur mycket du kan sträcka dig och så vidare. Utan kristen tro, det handlar nog mera om att överge, att ge upp, att ge över åt honom som verkligen kan fixa det i ditt liv. Låter kanske lite flummigt, men vi ska bara göra så här i slutet av det här mötet, om det är okej för dig. Att vi ska, du får fast blunda om det känns okej. Så ska vi be en stund tillsammans. Jesus, vi tackar dig. Tack för den underbara sommaren, Herre Jesus. Tack för vackert väder, Herre. Tack för naturen som kommer till liv på nytt igen. Jesus, tack för allt som lever, allt som växer, det kommer från dig. Jesus, nu kommer vi till dig med våra liv. Som vi står mitt i, Herre Jesus. Och Jesus, vi kommer till dig. Herre, vi ber att du ska hjälpa oss att få ordning på torpet. Herre Jesus, jag ber dig för den människans liv som har en kaotisk situation på sin insida. Herre, tack för att du ställer dig upp i den båten och du låter vinden och vågorna lugna ner sig. Herre, jag ber för den som är trött. Jag ber för den som på något sätt känner sig desillusionerad. Känner att det inte riktigt nappar. Herre, jag tackar dig för ett nytt liv. som kommer på den människans insida, Jesus. Därför att du kom för att ge oss liv, för att ge oss kraft, för att ge oss glädje. Jesus, där det är trött nu, där man är trött nu, Jesus, så ber jag om ny styrka. Herre, jag ber också för den som kanske det här året nu står inför nya utmaningar. Kanske studierna är klara, kanske det är ett uppbrott på något sätt. Jesus, jag ber om en inriktning från dig. Herre, jag ber om vishet i beslut angående relationer, Herre Jesus. Jesus, jag tackar dig för det finns ingen bättre att komma till än dig. Herre, du spelar inte din egen agenda, utan du har bara det bästa för oss för dina ögon, Herre. Herre, jag ber igen för den som tampas med sjukdom, för den som tampas med svaghet i hälsan, kanske svaghet i sinnet, Herre Jesus. Jag ber att du styrka till ande, kropp och själ. Herre Jesus, låt den här sommaren vara en sommar då du talar till oss. Herre Jesus, då vi får lära känna dig lite bättre. Då vi får verkligen komma lite närmare dig. Men tack för att det inte handlar om det yttre. Tack för att det inte handlar om beteenden. Tack för att det handlar om ett hjärta som berörs av dig. Herre, vi välsignar varandra. Välsigna varandra den här sommaren, Jesus. Herre, vi ber för varandra. För varandras liv, för varandras situationer. Herre, tack för relationerna den här sommaren. Tack för äktenskaperna. Herre, jag ber att du ska bevara varje äktenskap, Jesus. Jag ber att du ska bevara varje relation. Herre, jag ber dig, Jesus. Herre, jag ber dig, det sliter och drar. Herre, jag ber att du ska komma in med ditt liv, med din försoning, med din förlåtelse. Herre, vi bara lämnar den här våran framtid i din hand, Herre. Tack, Jesus, för att du tar hand om oss. Tack för att du leder oss på rätta vägar för ditt namns skull. Herre, tack för att om vi vandrar här i dödsskuggans dal, så behöver vi inte vara rädda. För du är med oss, Jesus. Din närhet, den tröstar oss, den ger oss kraft, Herre. Herre, tack för att du har makt i varenda ens av våra liv att föra oss hela vägen som du har tänkt. Herre, vi tackar dig för det. Jesus, vi prisar dig. Dröj kvar en liten stund till. Stunden och bara slappna av. Konstigt att du har spända axlar som du spänner dig. Tack, Jesus. Vi slutar så här med att läsa Efesierbrevet, det tredje kapitlet, den 14:e versen. Därför böjer jag mina knän för fadern. Paulus ber så här för församlingen. Han från vilket allt vad far heter i himlen och på jorden har sitt namn. Och jag ber att hans härlighetsrikedom ska ge kraft och styrka åt din inre människa genom sin ande. Att Kristus genom tron ska bo i ditt hjärta. Att du ska bli rotad och grundad i kärleken. Du ska då tillsammans med alla de heliga kunna förstå bredden, längden, höjden och djupet. Och lära känna Kristi kärlek som går så långt utöver vad någon kan förstå. Så ska ni bli helt uppfyllda av all Guds fullhet. Han som förmår göra långt mer än vad du kan be eller tänka. Genom den kraft som mäktigt verkar i dig. Honom tillhör äran i församlingen i Kristus Jesus. Genom alla släktled i evigheternas evigheter. Amen.